Jag ska läsa predikotexten. Jag läser psalm 67. För sångmästaren med sträng instrument, en psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Så att man på jorden lär känna dina vägar, bland alla hedna folk din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla, ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda, och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss, och må alla jordens ändar frukta honom. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi har nu samlats som församling för att höra ditt ord. Och jag ber att du öppnar vårt hjärtas öga. Att du hjälper oss att se vad det är du vill ha sagt. Och att du ger oss kraft att orientera våra liv på ett sätt som är tillämpligt. Välsigna mig i predikan, och jag ber mer än något annat, Fader, att du skulle få bli förhärligad. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, ni hör att jag är lite krasslig i halsen, och det är otroligt att det finns några här. Det tycks ju vara en virusinfektion som genomtränger hela vårt land. Jag vet inte hur många jag har pratat med under veckan som har sagt att jag skulle så gärna vilja komma på söndag, men jag är sjuk. Och min familj är sjuk också för tredje veckan i rad. Så vad roligt att ni är här. En fråga som jag lever med nästan dagligen, som jag har levt med dagligen så länge jag kan minnas egentligen, är frågan: varför? Den har liksom blivit en del av mig. Och flera gånger så har jag märkt att jag har gått folk på nerverna med just den här frågan: varför? När jag och min stackars fru höll på att lära känna varandra i 20-årsåldern, så fick hon säga till mig flera gånger: sluta! Jag orkar inte. Sluta grilla mig här nu. Ett obesvarat varför tycks liksom leta sig innanför skinnet på mig. För jag vill förstå. Och jag tycker att den här frågan varför är långt mer intressant än frågan vad, eller hur, eller när. För varför visar ju orsaker. Det visar, och inte bara orsaker, utan det visar ju en mening, ett syfte. Det hjälper en att göra skillnad mellan sans och nonsens. När man har fått när man liksom förstått varför, så har man ett sammanhang där det är mycket, mycket lättare att förstå vad något är eller hur man gör. Och ibland när man förstår varför, så är det genuint ögonöppnande ögonblick. Att förstå varför kan vara som en polett som trillar ner. Klunk. Ah. Och den här texten som vi ska titta på idag, det har en potential att vara en sån ögonöppnare. I alla fall var den det för mig när jag hörde den förkunnas första gången. Jag kommer inte att gå igenom hela salmen vers för vers, utan jag kommer mest att kommentera de två första verserna. Och i praktiken så kommer hela predikan att utgå från en enda bokstav i början på vers 3. Men vi återkommer till det. Psalm 67 är förhållandevis enkel. Den innehåller en övergripande sanning. Den svarar på en varför-fråga. En fråga som är helt central för att förstå vad det kristna livet handlar om. Varför-frågan handlar om välsignelse. Varför välsignar Gud oss? Och svaret är att Gud välsignar sitt folk för att han ska äras bland alla folk. Gud välsignar sitt folk för att han ska äras bland alla folk. Och jag lägger upp predikan här i tre punkter. Den första punkten, som är den klart längsta, ska vi utforska och försöka förstå den här sanningen. Att Gud välsignar sitt folk för att han ska äras bland alla folk. Och i den andra punkten så ska vi titta på, i ljuset av vad vi precis har hört, vi ska titta på en fara som kan förleda oss. Och i den tredje punkten så ska vi titta lite mer konkret på vad ett liv till Guds ära kan innebära. Så, punkt nummer ett och vers nummer två. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Och den som är van att gå i kyrkan känner ju igen de här orden. Vi brukar läsa dem när vi avslutar våra gudstjänster. De kommer ifrån fjärde Moseboken kapitel 6, vers 24. Och där kallas det för den aronitiska välsignelsen, eller den prästerliga välsignelsen. Det är en välsignelse som brukade användas i slutet av gudstjänsten i tabernaklet, alltså i det här tältet. Tälthelgedomen som fick följa med under folkets vandring i öknen. Och det är en bön om Guds nåderika välsignelse. Reformatorn Jan Calvin, han säger om Guds välsignelse att den är Guds godhet i funktion. Genom vilket allt gott strömmar ner över oss ur hans goda nåd som dess enda källa. Guds välsignelse är Guds godhet i funktion. Det är någonting obeskrivligt. Alltså. Allsmäktig Gud kanaliserar sin allmakt och sin oändliga godhet och vishet och låter den strömma över oss. Låter den liksom komma i funktion i våra liv. Guds välsignelse. Och det här är inte okomplicerat. Det var dubbla negationer där. Det betyder att det är ganska komplicerat. Välsignelse är ett sånt ord som puritanerna på 1600- och 1700-talet värnade om, liksom vaktade på. Det är ett ord som de menar ska användas med försiktighet och med bävan. Välsignelse är ju motsats till förbannelse. Och Bibeln säger om mänskligheten att ingen rättfärdig finns, ingen enda, ingen som gör det goda, ingen enda. Den säger att om det vore upp till oss själva så skulle vi alla drabbas av förbannelse och Guds dom. Så frågan är, hur kan Gud egentligen välsigna oss när vi egentligen borde få hans förbannelse? Och svaret är ju att någon har tagit förbannelsen i vårt ställe. Det här illustrerades ju kraftfullt i israeliternas gudstjänst i tabernaklet, i tältet i öknen. Där ett perfekt och oskyldigt djur slaktades rituellt och bar symboliskt då folkets skuld, en syndabock. Och som kristna läser vi i Hebreerbrevet att Jesus Kristus en gång för alla har trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Och så står det inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och därför kan Paulus utbrista i Romarbrevet, så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Därför kan Gud välsigna sitt folk. Därför att hans enfödde son bar folkets förbannelse i deras ställe. Därför är välsignelse ett ord att använda med bävan. Därför att den är köpt av högsta tänkbara pris. Jag kan bli föremål för Guds välsignelse därför att han, Jesus Kristus, har burit min förbannelse. Det här är ju evangeliet. Det här är det kristna glädjebudskapet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kristus dog för oss medan vi var syndare, medan vi var hans fiender. Och nu är den som är i Kristus adopterad in i Guds familj och kallas för Guds barn. Det är Guds välsignelse. Det är liksom Guds godhet i funktion. Som Calvin säger, ur vilken allt gott strömmar ner över oss. Ur hans goda nåd som enda källa. Och jag läser psalmversen igen. Må Gud vara nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Alltså Guds oändliga godhet kanaliserad in i ditt liv. Som Paulus säger i Efesebrevet. All himlens andliga välsignelse in i ditt liv. Det är ju så stort att det inte kan beskrivas. Tänk att allsmäktig Gud låter sitt ansikte lysa över oss. Och så kommer vi nu här till frågan, varför? Varför gör han det? Han behövde inte göra det. Han gör det inte liksom ur en tomhet i sig själv. Varför gör han det? Så kommer vi till vers 3. Och den här salmen är ju skriven på hebreiska ursprungligen och det fungerar lite annorlunda än de västerländska språk vi känner till. Men det första hebreiska ordet i den tredje versen är ett verb som betyder att veta. Och i det här sammanhanget så kan vi översätta det med att lära känna. Men på detta lilla verb så sitter ett prefix alldeles precis liksom påklistrat längst fram i ordet. Det är en enda bokstav. Det är den hebreiska bokstaven L. Och den betyder till. Och i det här sammanhanget så hjälper den här bokstaven oss att förstå att här får vi ett syfte. Det som händer i vers 2, att Gud välsignar sitt folk, sker för att, eller så att, och vers 3, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Det betyder, vänner, att Gud välsignar, vers 2, sitt folk för att alla folk ska lära känna hans frälsning. Och ytterst sett för att han själv ska bli ärad. Salmen fortsätter ju vers 4. Folken må tacka dig Gud. Alla folk må tacka dig. Samma sak i vers 6. Det upprepas. Det finns alltså två syften här med att Gud välsignar sitt folk. Det omedelbara syftet är att alla folk ska lära känna Guds frälsning. Men det yttersta syftet är att Gud själv ska bli ärad. Fundera på det en stund. Den välsignelse du får. Och det är ju ganska mycket, inte sant? Den får du inte för sin egen skull. Den är inte för din skull. Den har en riktning. Den har ett syfte. Den är för folkens skull och ytterst sett för Guds äras skull. Det här är ett tema som löper genom hela Bibeln. Och det finns ju långt mer material än jag ens hinner nämna. Men jag skulle bara vilja läsa några texter för dig. Och nu skruvar jag upp tempot lite för att vi inte ska bli här hela dagen. Bibelns första bok, första Moseboken och dess 12:e kapitel. Här händer ju någonting monumentalt. Gud kommer till en avgudadyrkande man som heter Abram. Och jag läser första Moseboken 12, de tre första verserna. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på hela jorden bli välsignade. Du ser rörelsen till Abraham ut över hela jorden. Det här är Guds plan. Han kommer till Abraham och Abraham blir en kanal av välsignelse till alla folk. Lite senare läser vi om Abrahams son Isak. Gud säger till honom, första Mosebok 26, jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Och sen kommer Gud till Isak, Jakobs son. Nej, förlåt. Knas. Han kommer till Isaks son, Jakob. Och han säger, första Mosebok 28, din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och åt öster och åt norr och åt söder och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli vadå? Välsignade! Välsignade! Och sen fortsätter liksom en frälsningsplan utvecklas här. Under hela tiden så finns dessa två syften med. Gud välsignar folket för folkens skull och ytterst sett för sin äras skull. Jakob fick namnet Israel. Israel blev ett folk och folket blev så småningom slavar i Egypten. Och efter mycket dramatik så kunde de till sist fly från Egypten. Men farao ändrade sig igen och tog upp jakten på dem. Gud förde folket till Röda havets strand. Alltså en återvändsgränd här. Och efter sig har de Egyptens högteknologiska stormaktsarmé som har order om etnisk utrensning. Det är inget strålande militärstrategiskt läge här. Varför leder Gud sitt folk till Röda havets strand in i denna återvändsgränd? Andra Mosebok 14:4 säger att han gjorde det för att förhärliga sig själv på farao. Och faraos armé, så att egyptierna förstår att Gud är Herren. Och så delar han folket, delar havet och låter folket gå igenom. Varför fick folket lagen? Femte Mosebok 4 och 5 säger att Gud gav sitt folk lagen för att de andra folken skulle se och förstå att Gud är nära och att han är vis och att han är rättfärdig. Efter att ha vandrat i öknen i 40 år så kommer de till sist in i det förlovade landet under ledning av Josua. Och den första stora staden är ju Jeriko med sina stora avskräckande murar som omgav staden. Och om jag har förstått saken rätt, det är inte säkert att jag har det, men om jag har förstått saken rätt så står Josua här nu, folkets ledare, inför fem olika militärstrategiska alternativ. De kunde gå över murarna, de kunde gräva sig under murarna, de kunde försöka bryta sönder murarna och gå igenom, de kunde försöka skicka in spioner som orsakade oreda innanför murarna, eller de kunde belägra staden och svälta ut folket. Och så kommer vi till Josua 5:13. Det Josua är för sig själv. Och det är rimligt att han här går och överväger de här fem olika alternativen. Över, under, genom, spioner, belägring. Och så kommer Gud till honom och så säger han så här. Här är strategin, Josua. I 6 dagar ska hela armén tåga runt staden. Och på den 7:e dagen ska du hämta blåsorkestern. De ska spela och hela folket ska skrika. Det är ju en minst sagt märklig strategi. Josua ska alltså gå till armén som har förberett sig under en hel generation som har nu fått komma in i det förlovade landet och säga till armén: jag är ledsen killar, idag ska vi ge chansen till trumpetarna. Och så läser vi i Josua 6. Och man ser att de gjorde så som Gud sa. Och murarna rasade. Och de kunde inta staden. Men vad ser vi inte i Josua 6? Vi ser inte att folket går fram till trumpetarna och säger: wow! Bra jobbat! Vilket fantastiskt jobb ni gjorde den här dagen. Tack så mycket! Nej, det är för att det var ingen tvekan om vem som gjorde detta. Äran tillhör Gud och ingen annan. Det var allt för förundligt. Ja just det, jag skulle dra upp tempot här. Varför var kung Salomo så vis? Vi har ju talat om honom. Han var ju jättevis. Och det gick ju, liksom, landet blomstrade ju. Drottningen av Saba uttrycker det mycket kärnfullt. Hon var på besök hos Salomo och det står att hon blev utom sig av förundran. Och hon sa så här, drottningen av Saba: välsignad vare Herren din Gud som funnit ett sådant behag i dig och satt dig på Israels tron. Ja, eftersom Herren älskar Israel för evigt har han gjort dig till kung för att du ska kunna skipa lag och rätt. Välsignad vare Herren. Gud välsignar sitt folk för att alla folk ska lära känna hans frälsning och ytterst för att alla folk ska ära honom. Den 23:e salmen, jag hörde ju några strofer här ur sången som Kajsa sjöng. En älskad salm som är skriven av David. Herren är min herde, mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Allt detta goda ger han mig för sitt namns skull. Och så kommer vi till Hesekiel 36, som är ju en viktig text på många sätt. Hesekiel 36, jag läser vers 22 och 23. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folk som ni kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem och för att de ska inse att jag är Herren, säger Herren. När jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Och jag fortsätter lite till, det finns så mycket fina välsignelser här. Till jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och låta den bli riklig och ska inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag ska låta trädens frukt och markens gröda bli riklig för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom hungersnöd. Då ska ni tänka på era onda vägar och era gärningar som inte var goda. Och ni ska känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni ska veta att det är inte för er skull jag gör detta, säger Herren, Herren. kör fast lite här. Men samma sak återkommer alltså gång på gång i Bibeln och också i Nya Testamentet. Jesus föds som människa, han förkunnar de goda nyheterna. Han fullbordar försoningsverket på korset i sin egen död. Han uppstår ifrån de döda. Och han kallar sina efterföljare, i en text som vi har hört läsas. Han kallar sina efterföljare att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och slutligen har vi bilden i Uppenbarelseboken där Johannes berättar vad han ser i liksom den yttersta tiden. Och jag läser den igen. Vi har hört den läsas tidigare, men jag läser den igen. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Av alla folk, stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Detta är den sanning som förkunnas ifrån Bibelns första bok till den sista. Guds syfte med att välsigna sitt folk är att välsignelsen ska bäras vidare till alla folk och ytterst till Guds ära. Nu då, i ljuset av denna sanning så kan vi också se en fara. Det är en fara som vi alla måste vara medvetna om och som gäller alla som har fått ta emot Guds välsignelse. Och faran är att vi alla, i högsta grad jag också, vi alla, vi har en tendens att frikoppla Guds välsignelse i våra liv från Guds syfte med våra liv. Vi älskar ju att höra om Guds nåd. Vi älskar predikningar om Guds nåd. Vi älskar sånger om Guds nåd och vi läser böcker om Guds nåd. Och av goda anledningar, det är fantastiskt. Men ofta, måste jag säga, så handlar det om en nåd som tycks centreras kring oss. Det är förvisso så att nåden är så fantastisk att den förtjänar all vår uppmärksamhet. Men om den frikopplas från sitt syfte så blir vi upptagna av oss själva istället för av Kristus. Och det, vänner, är ju en fara. Jag kan inte drista mig att säga att nåden då blir kontraproduktiv. Men jag kan i alla fall säga att det är en verklig fara. Den kristna tron och det kristna livet handlar inte ytterst sett om mig. Det handlar ju om Gud. Han är alltings ursprung. Och han är hela historiens mål. Gud välsignar oss, inte för vår skull ytterst sett, utan för sin egen skull. Det är det Hesekiel 36 säger. Varken du eller jag är i centrum av Guds universum. Det är ju Gud som är i centrum av Guds universum. Det betyder inte att Gud inte älskar dig, för det gör han. Han älskar ju dig så mycket att han utgav sin enfödde son för att du inte skulle gå under. Men i hela detta evangelium, att Gud frälser sitt folk, så förhärligar ju Gud sig själv. All ära tillhör honom. Och det här är en potentiell ögonöppnare. I alla fall var det för mig. Här skulle ju en polett kunna trilla ner. Att Guds välsignelse till mig inte handlar om mig. Utan kanaliseras vidare genom mig. Att Gud har frälst mig av en anledning. Och att denna anledning har med alla folk på hela jorden att göra. Att Gud har välsignat mig med mängder av ägodelar. Och att all denna välsignelse har ett syfte. Inte som handlar om att jag ska kunna leva mer och mer bekvämt för varje år som går och liksom glida fram på en räkmacka tills jag kommer till himlen. Nej, Gud har ju gett mig ägodelar och han har gett mig rikedom för att han ska äras i hela världen. Så, vad innebär nu allt detta? Vad innebär det då att låta välsignelsen hänga samman med sitt syfte och leva ett liv till Guds ära? Betyder det att alla nu, att vi måste sälja våra ägodelar och resa till onådda folk över hela vår värld? Nej. Nej, det gör det inte. I alla fall inte nödvändigtvis. Någon eller några kanske gör det. Men det är inte vad det handlar om här. Det går alldeles utmärkt att leva sitt liv till Guds ära som fembarns mamma som aldrig lämnar hemmet. Det går alldeles utmärkt att leva sitt liv till Guds ära som ingenjör som sitter hela dagarna framför en dator, föreställer jag mig, och ritar broar. Eller som byggarbetaren som tillbringar hela dagarna med att gjuta betong och bygga broar. Det går alldeles utmärkt, vänner, det går alldeles utmärkt att leva hela sitt liv till Guds ära, även om du tillbringar hela livet i en sjukhussäng. För det börjar med en inre disposition, en, liksom en riktning att leva vänd mot Gud, att se vem Gud är och utifrån detta utverka liksom, vad det får för konsekvenser i mitt liv. Att se vem Gud är och leva riktad mot honom. Tittar vi i texten så ser vi för det första, Gud är en nådefull frälsare. Det har vi ju läst nu i vers 2. Han ger sin välsignelse ur sin nåd och han låter sitt ansikte lysa över oss. Det, vänner, är ju goda nyheter att berätta för alla folk. Det innebär att om vi lever riktade mot Gud så kommer det här att vara vad som liksom kommer över våra läppar först och främst. Ett lovprisande budskap. Gud är nådefull. Han är barmhärtig. Vi blir försoningens ambassadörer som gör det till en vana att berätta, att prisa Gud med våra läppar och berätta för andra och uppmana och vädja andra att försona sig med Gud. Vi kan säga till den som lever i mörker, i andligt mörker, att det finns försoning att få och Guds ansikte kan lysa över dig. Och tittar vi vidare i texten så ser vi vers 5 att Gud också är en rättvis domare. Han dömer folken rättvist, står det. Det är ju trösterikt att veta att rättvisa kommer att skipas. Att ingen ondska kommer att gå obemärkt förbi. Jag fick en igår eftermiddag så trillade in ett mejl i min inkorg. Det är bara en oskyldig rubrik. Ett band som skrev: vi har gjort en ny singel. Du kan klicka på den här och lyssna på den. Och så kom man till en sida där man fick se en film med deras nya sång. Och filmen, jag var inte alls beredd på detta, utan det bara öste på med krigsbilder. Och jag fick se hur barn bars blodiga, sönderbombade. Och det bara, jag hade liksom ingen förberedelse för det här. Och det bara krossade mig, all denna ondska som liksom sliter sönder vår värld. Och man kan bara tänka, Gud, gör någonting, grip in i detta. Och då är det ändå en trösterik tanke att se att ingen ondska kommer att gå obemärkt förbi. Det kommer en dom, en vredesdom. Men om ondskan ska straffas, hur går det då med mig? här finns ju också en vädjan till den som lever i andligt mörker att rädda sig. Det finns en räddning. Rädda dig. Och ja, vi går vidare. Vi ser också i texten att Gud är den suveräne kungen. Att han är den högsta. Vers 5 säger att han leder folken på jorden, folkslagen på jorden. Alltså det finns bara en som är värd vår tillbedjan. Och därför är det helt rätt att salmen fortsätter i vers 6 och upprepar det här som vi har läst i vers 4. Folken må tacka dig Gud, alla folk må tacka dig. För här finns det en rymd. Han är värd att tillbes. Är din Gud värd att tillbes? Ja, ja. Han är den suveräne kungen. Det är förstås ingen tillfällighet att den femte versen som är mitt emellan här, 4 och 6, slår an detta med glädje. Den säger folkslagen må glädja sig och jubla inför denne suveräne kung. Alltså att leva riktad mot Gud är att leva i enlighet med det syfte som vi är skapade. Det finns ett syfte med mänskligheten, med dig. Det finns liksom en riktning inbyggd i dig. Och det är att leva riktad mot Gud. Och att leva så är en glädje. Det föder oundvikligen glädje. Att få vara med och visa människor detta syfte är en glädje. Det är en ständig glädjerik rörelse som rör sig utifrån Guds väsen. En ständig glädje som flödar i Fader, Son och Ande. Ut från Guds väsen. Ut till hans folk. Och från hans folk. Ut till alla folk. Och tillbaka till Gud. Den amerikanske pastorn John Piper. Han är kanske... Ja, han är pastor. Men han är också författare. Strålande författare. Han skriver i sin bok Let the Nations Be Glad. Så skriver han så här. Missionens mål är folkens glädje i Guds storhet. Missionens mål är folkens glädje i Guds storhet. Allt detta hänger samman. Att se Guds storhet och glädjas. Psalm 70, vers 5 säger, låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Låt dem som älskar din frälsning alltid få säga, Gud är stor. Psalm 97, första versen, Herren är kung. Folken ska jubla och alla havsländer glädja sig. Jag tycker det är roligt att det står havsländer ska glädja sig. Bibel 2000 säger de fjärran kusterna ska glädja sig. Vänner, Göteborg ska glädja sig. För att Herren är kung. För att hans ansikte strålar och för att han välsignar sitt folk. Och när vi ser, jag går vidare, när vi ser vem Gud är och när vi lever riktade mot honom så hamnar vi också oundvikligen i en livsstil som präglas av bön. I bönen lovprisar vi honom för den han är. Och vi kastar oss på honom dagligen och bekänner våra synder. Vi lever i förtröstan på hans nåd och inte på våra religiösa meriter. När vi faller, detta är viktigt, när vi faller i hans nåderika armar blir han ärad. Vem är det som delade Röda havet i tu? Vem var det som lät Jerikos murar rasa samman? Det var ju Gud. Det är ingen tvekan om den saken. Vem är det som bär dig genom hela livet? Vem är din frälsare? Om du tittar på ditt liv, kan du då se att det är ett liv som levs i förtröstan på den allsmäktige? Och för all del, om du ber varje dag, detta med vanor är viktigt. Om du ber varje dag att Gud skulle välsigna dig och att Gud skulle ge dig nåd och låta sitt ansikte lysa över dig, så att hans vägar och hans frälsning blir känd över hela jorden. Då sätter ju du en riktning för ditt liv. Och det kommer att göra saker med dig och ditt liv. Det kommer att ta dig ut på en spännande resa. Jag vill verkligen betona att jag vet inte mer än du om vad jag pratar om här. Det här är någonting för oss alla att upptäcka mer och mer. Jag går in för landning här. Den 4 december 1857 så talade David Livingstone inför studenterna på Cambridge. Livingstone blev ju en sorts landshjälte. Han var ju pionjär, missionär, och han var upptäcktsresande i Afrika. Bland annat arbetade han ihärdigt för slaveriets avskaffande. Och han sa så här inför studenterna på Cambridge: för min egen del har jag aldrig slutat att glädjas över att Gud utsåg mig till ett sådant uppdrag. Folk talar om uppoffringarna jag har gjort när jag har tillbringat en så stor del av mitt liv i Afrika. Är det en uppoffring, det som inbringar sin egen välsignande belöning? Är det en uppoffring i medvetenheten om att göra gott? Är det en uppoffring med frid i själen och ett ljust hopp om evig härlighet? Det är sannerligen ingen uppoffring. Det är snarare ett privilegium. Oro, sjukdom och lidande och faror nu och då, tillsammans med försakandet av vanliga bekvämligheter, kan få oss att stanna upp. Det kan få anden att svikta och själen att sjunka. Men det är bara för ett ögonblick. Allt detta är som ingenting i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras i och för oss. Jag gjorde aldrig någon uppoffring. Här, vänner, finns ju glädje för oss alla att upptäcka. Låt oss be tillsammans. Himmelske fader, himlen är ju din himmel och alla dess oräkneliga stjärnor. Jorden är din och allt den rymmer. Fader, du har jordens djup i din hand och bergens höjder är dina. Havet är ditt, för du har gjort det, och det fasta landet har dina händer format. Skogarnas djur är dina och boskapen på de tusen bergen. Fåglarna är dina och allt som rör sig på marken är ditt. Fader, du är en stor Gud över alla andra gudar. Du har alla varelsers liv i din hand. Och du har stakat ut en riktning, Fader, för våra liv, för våra barns liv, för vår församlings liv. Enligt din vilja och ditt beslut har du förutbestämt oss i Kristus Jesus att vi skulle tas upp som dina barn. Vi tackar dig för din välsignelse. Vi är dina verk, säger ju Bibeln. Vi är dina verk skapade i Jesus Kristus till de goda gärningar som du förberett. Och nu ber vi, Fader, att du skulle öppna våra ögon än mer så att vi kan se vem du är. Så att vi kan se varför du ger oss allt detta goda. Och så att vi kan se vad det är du kallar oss in i. Fader, lär oss att njuta av dig. Lär oss att glädjas i dig och lär oss att leva våra liv till din ära. Låt våra liv, Fader, bli till glädje för människor här i Göteborg. och till jordens yttersta gräns. I Jesu Kristi namn. Amen.